Du lyssnar på P3 Historia. Alltid först i Sveriges Radio Play.
P3, Sveriges Radio.
Senarskogen, september 1743. Solen är på väg ner bakom trädtopparna i ett hav av guld och orange. Skogens dofter tycks extra tunga i skymningen och ett stillsamt fågelkvitter hörs bland stammarna. Så bryts plötsligt lugnet av ljudet av galopperande hästar. I täten för det framstormande sällskapet rider han, kung Ludvig den 15. Framför honom flocken av skällande hundar. Jakthornen smattrar i luften och det första skottet brinner av. Ludvig sätter hälarna i hästens sidor och känner hur den stora kroppen tar ett språng framåt. Ruschen av förväntan rusar genom kroppen. Bytet kan inte vara långt borta nu. Det är då han ser henne. Som en uppenbarelse mellan träden. En virvlande skymt av ljusblått och rosa. Och för några sekunder tappar han koncentrationen. Det är inte första gången hon dyker upp här. I en vagn som precis som nu rusar fram jämsides med hans eget jaktsällskap. Plötsligt gör hästen ett tryck åt sidan och han förlorar kvinnan ur sikte. Han vet inte ännu, men i vagnen som nu försvunnit ur hans synfält sitter en person som ska bli hans livs stora kärlek och Frankrikes mest inflytelserika kvinna, Madame de Pompadour.
Det här är berättelsen om Madame de Pompadour, borgarflickan som mot alla odds blev landets mäktigaste kvinna och vann kungens hjärta. Men för sin livsdröm fick hon betala med sin egen hälsa och tvingades utstå hela det franska folkets hat och avsky.
Det här är P3 Historia, uppläst av Emma Peters.
När kung Ludvig den 15 av Frankrike och Madame de Pompadour skymtar varandra i Senarskogen hösten 1743 kan ingen av dem ana den livslånga relation som ligger framför dem. Madame de Pompadour, eller Jeanne som hon egentligen heter vid den här tiden, hoppas säkert på att det ska bli något mellan dem. Men hon vet också att det inte är någon särskilt realistisk förhoppning. För det är en underdrift att säga att de kommer från olika världar. Han, barnbarns barn till solkungen Ludvig den 14 och aristokrat i generationer. Och hon, bara en enkel borgarflicka från Paris. Men hon tänker ändå försöka på alla upptänkliga vis hon kan komma på. Som att till exempel åka runt med häst och vagn i närheten av kungens jaktmarker i hopp om att han ska lägga märke till henne. Och när hennes planer till slut bär frukt ska de ta henne till oanade höjder. På hennes CV kommer allt från diplomat, premiärminister och rokokons gudmor att finnas med. Men hon ska också bli en av Frankrikes allra mest hatade personer och tvingas arbeta så hårt att det nästan driver henne in i döden. Men trots dåliga odds så har Jeanne alltid burit med sig en stark tro på att hon och Ludvig skulle kunna bli ett par. För ända sedan barnsben har hon fått höra att hennes öde står skrivet i stjärnorna. Eller möjligen i kaffesump. Exakt hur det ser ut i rummet den nioåriga Jeanne kliver in i Paris år 1731, vet ingen. Kanske är belysningen dunkel och luften fylld av märkliga dofter. Väggarna är utsmyckade med klassiska attiraljer som alla bör finnas hos varje fjärrskådare med självrespekt. Små djurkranier, flaskor med okänt innehåll och böcker fyllda av spådomar och trolldom. Kanske, vi vet inte. Men något vi vet med säkerhet är vem som finns där inne. Spåkvinnan, Madame Le Bon. Och hon har kunnat utläsa fascinerande saker i den lilla flickans framtid. Jeanne får veta att hon en dag kommer stå mycket nära den franske kungen till och med äga hans hjärta. Omskakande nyheter för Jeanne och för hela hennes familj. Efter det här mötet får hon smeknamnet La Renette i familjen, den lilla drottningen. Och det här är inte det enda som är nytt i hennes liv. Hon har nämligen precis återvänt till Paris efter att ha spenderat de senaste åren på en diametralt annorlunda plats än den virvlande franska huvudstaden.
Hon har varit i ett ursulinerkloster.
Det här är Fabian Persson, professor i historia vid Linnéuniversitetet och expert på hovliv.
Och det är ganska vanligt vid den här tiden att om du tillhör medelklass, för det är därifrån Pompadour kommer ursprungligen, Jeanne Poisson som hon heter vid den här tiden. Och där har hon då fått grundläggande utbildning, läsa, skriva, religiös utbildning, den typen av saker.
Förmodligen har hon fått komma hem på grund av sin vacklande hälsa. Den unga Jeanne är ofta krasslig och sängliggande i hosta och feber. Och då är inte en drag i klostermiljö den bästa platsen. Bättre då att komma hem till familjens trygga famn.
Först och främst har vi mamma Madeleine och sen har vi lillebror Abel. Och sen har vi pappa François Poisson. Han är i Tyskland vid den här tiden. Han är i exil i nästan 10 år. Så att hon växer upp med en väldigt frånvarande pappa. Men där andra personer kommer att bli viktiga istället.
Och en sådan person återfinns också i hemmet. För det här är inte en helt traditionell kärnfamilj.
Onkel Tornhem. Och Tornhem, han har mycket mer pengar. Han är adelsman. Så han kommer från en annan samhällsklass egentligen än familjen Poisson. Och han är väl också sannolikt älskare till modern. Så att det är det hon kommer hem till. Och sen kommer så småningom pappa Poisson att ansluta. Och det kommer, vad man förstår, vara ganska okomplicerat. Att både pappa och onkel Tornhem och mamma Madeleine, de lever tillsammans i samma hus. Och det funkar bra.
Tornhem blir hennes förmyndare. Och han har ett väldigt gott öga till Jeanne. Han ser till att hon får den bästa utbildningen borgarflicka kan få vid den här tiden.
Han anlitar olika privatlärare, alltså väldigt, väldigt framstående privatlärare. Skådespelare från operan som lär henne att agera, som lär henne att tala. Hon lär sig dansa, hon lär sig måla. Hon får en väldigt grundlig utbildning. Men en utbildning som också syftar till att hon ska kunna fungera i högre societé. Hon blir väldigt duktig på att spela klavikord. Hon sjunger väldigt bra. Den typen av saker ökar hennes värde på äktenskapsmarknaden väldigt mycket.
Men att fördjupa sig i de sköna konsterna väcker också ett livslångt intresse hos Jeanne. Ett intresse som ska prägla inte bara hennes egen tillvaro, utan också forma hela Frankrikes kulturliv. Tonåren tuffar på med utbildning och social skolning för Jeanne. Och när hon år 1741 hunnit fylla 19 är tiden inne. Och hon är redo för äktenskapsmarknaden. Och hon har mycket som talar för henne. Hon är vacker, välutbildad och begåvad. Men det finns också gott om saker i andra vågskålen. Hennes föräldrar har inget vidare gott rykte. Pappan för att han varit indragen i skumraskaffärer. Och mamman för att hon sägs ha en omättlig aptit på karar. Men återigen kommer onkel Tornhem till undsättning. Han arrangerar så att Jeanne får gifta sig med hans brorson. Och därigenom tar Jeanne ett första kliv uppåt på den sociala stegen. Även om det är ett arrangerat äktenskap så verkar hennes make falla pladask för sin nya hustru. Jeanne är kanske inte lika begeistrad. Men hon deklarerar att hon aldrig kommer att lämna sin man. Men tillägger, utom möjligtvis för kungen. Hon säger det säkert som ett skämt. Men snart ska Jeannes skojfriska uttalande framstå mindre som en klatschig one-liner och mer som en profetia. Med sin nyvunna sociala status får Jeanne också ökad tillgång till tidens hetaste kulturfenomen, de litterära salongerna i Paris. Här diskuteras allt från litteratur och konst, men också vetenskap och filosofi. Och i de här kretsarna trivs Jeanne som fisken i vattnet.
Det är naturligtvis en ganska krävande miljö att kunna delta i de här typen av diskussioner. Då får man vara rätt rapp i repliken, kunna tänka snabbt och vara välutbildad. Och hon kommer tidigt också nu att träffa en person som Voltaire. Voltaire som ju är det stora, stora stjärnan inom upplysningen. Den här 1700-tals idéströmningen som ju handlar om sådant som kritik mot kyrkan, kritik mot olika traditioner. Att man ska tänka nytt på ett annat sätt.
Jeanne håller också i egna salonger, både i Paris och på slottet Etoile, beläget strax söder om huvudstaden, där hon och hennes make tillbringar somrarna. Här diskuterar hon politik och livsåskådning, men spelar också teater och sjunger. Jeanne är en fullfjädrad skådespelerska och sångerska. Ryktet om den bedårande Jeanne tar fart och överallt pratas det nu om hennes skönhet, intelligens och begåvning. Kanske når snacket till och med hela vägen till hovet. För nu kommer Jeanne att ta ännu ett språng närmare kungen. Slottet Etoile gränsar som av en händelse till Senarskogen, en plats där kungen brukar ägna sig åt sin favorithobby, jakt. Och nu ser Jeanne sin chans. Det är dags att presentera ännu ett villebråd för honom att försöka fånga. Henne själv. De stora trähjulen skumpar fram i hög fart på det ojämna underlaget. Det är sommar år 1743 och vi är tillbaka där vi började. Med Jeannes vagn som rusar fram mellan träden parallellt med kungens jaktsällskap. I ett till synes desperat försök att få kungens uppmärksamhet. Men det som för oss nutida människor framstår som en galen handling, att ståka kungen av Frankrike på det här viset, är för Ludvig den 15:e förmodligen helt normalt. För kungen är upphöjd på ett sätt som vi knappt kan förstå. Han står över moralen, utanför lagen, kort sagt närmast en gud bland vanliga dödliga. Och att bli kungens älskarinna är en ynnest som få kvinnor i landet vid den här tiden skulle tacka nej till. Men vem är han då, mannen som Jeanne har trånat efter ända sedan barnsben? Ja, kanske inte den magnetiska man man först tänker sig.
Han är blyg, han tycker inte om att liksom gå ut och blanda sig med folk, utan han upprätthåller det sätt att vara kung som hans farfars far, Ludvig den 14, har skapat, som är väldigt, väldigt etikettsbundet, väldigt ceremoniellt. Men egentligen passar inte det här honom. Han tycker inte om att ha alla de här offentliga ceremonierna. Så att vi har en blyg, ganska lat kung som inte är, han är inte särskilt begåvad. Ganska stilig, men gör ju inte så mycket.
När Ludvig och Jeanne skymtar varandra i Senarskogen är kungen 33 år gammal och gift sedan 8 år med den polskättade Marie Leszczynska. Och tillsammans har de hela 10 barn. Ett till en början kärleksfullt äktenskap som nu har stagnerat. Och ryktet säger att den strängt religiösa drottningen för flera år sedan har stängt kungen ute från sin sängkammare. Något kungen har löst med ett helt pärlband av älskarinnor. Men för Ludvig och Jeanne står inte stjärnorna rätt ännu. Det ska dröja ytterligare ett par år innan de möts på allvar. Och innan dess ska de båda stirra döden i vitögat. ...1744 har Jeanne råkat ut för något av det farligaste som kan drabba en kvinna vid den här tiden. Hon är gravid. I augusti föder hon en flicka som döps till Alexandrine. Lyckan är till en början stor i familjen. Men strax efter födseln insjuknar Jeanne i feber och i flera dagar svävar hon mellan liv och död. Samma månad drabbas också kungen av en febersjukdom. Och även han är så illa däran att man befarar att hans sista stund är kommen. Det franska folket är förtvivlat och ber för sin kungs liv. När Ludvig mirakulöst tillfrisknar blir det karnevalstämning i landet. Folk rusar ut på gatorna och hyllar honom som den högt älskade konungen. Även Jeanne tillfrisknar och hon hurrar säkert också för kungens nyvunna hälsa. Men glädjen blir kortvarig, i alla fall för Ludvig. Hans favoritälskarinna avlider plötsligt och när året 1745 tar sin början är kungen djupt deprimerad. Men snart sker något som får honom på andra tankar. Hans äldsta son, kronprinsen, har gift sig och det har blivit dags för bal på slottet. Och på inbjudningslistan står någon som från och med nu ska få hans odelade uppmärksamhet.
Versailles, 24 februari 1745. Hela slottet är upplyst den här kvällen. I varje sal spelar en stråkorkester. Jeanne har låtit tonerna och strömmen av människor föra henne genom slottsalarna. Varje rum har sin utsökta charm. Men när hon kliver in i spegelsalen tappar hon nästan andan. Hon har aldrig i sitt liv sett något så vackert. Skenet från tusentals brinnande ljus i silverkandelabrar och kristallkronor reflekteras i väggspeglarna och skapar en magisk värld av ljus. Men kungen syns inte till. Hon har inte fått ner en matbit på hela kvällen och nu snurrar huvudet av hunger och förväntan. Var är han? Hon ser sig omkring bland fauner, gudar och gudinnor. Och hennes hjärta sjunker. Hur ska de någonsin hitta varann? Då öppnas plötsligt dörrarna till fredssalen och ut kommer drottningen och kronprinsen och efter dem trippar 8 idegranar i papier-marché. I trängseln som uppstår knuffar Jeanne hit och dit och är nära att falla. Hon snubblar till och krockar in i en av granarna som lyfter på sin gröna mask. Och så står han plötsligt där, mitt framför henne. Den strålande vackra kung Ludvig.
När deras ögon möts känner Jeanne att hela hennes liv varit menat att leda fram till just det här ögonblicket. Och efter deras första möte går allt med blixtens hastighet. De följande veckorna ses de titt som tätt på slottet i Versailles, till en början i smyg, men snart står det klart för alla. Kungen har tagit Jeanne till sin nya älskarinna. Men vänta lite här nu. Jeanne är väl ändå gift? Jo, men maken är för tillfället bortrest och ännu lyckligt ovetande om att hans fru börjat dejta kungen. Men när han kommer tillbaka hem informeras han helt sonika av sin farbror Tornhem om att Jeanne har blivit kungens älskarinna och att deras äktenskap därmed är över. Han blir så chockad av beskedet att han svimmar. Och när han kvicknar till är han i ett så förtvivlat tillstånd att man får gömma alla skjutvapen i huset för att han inte ska ta livet av sig. Och relationen är verkligen över på alla plan. Makarna kommer aldrig mer att tala med varandra. Även den 6 månader gamla Alexandrine placeras på sidlinjen. Hon befinner sig hos en amma och får inte följa med sin mamma till kungens hov. Bandet till dottern kommer Jeanne inte att klippa helt. Men när det kommer till den romantiska kärleken har hon gjort sitt val. För henne finns ingen annan än Ludvig. Så hastigt och lustigt är det nu slottet Versailles som är Jeannes nya hemvist. Och skandalen är ett faktum. En skandal som inte så mycket handlar om att kungen har tagit en ny älskarinna. För det är absolut inte första gången. Snarare är det just den här älskarinnans samhällsklass som är chockerande. Vanligtvis plockar Ludvig sina kandidater bland adelsdamerna vid hovet. Men därifrån kommer ju inte vår huvudperson.
Det blir fel om vi säger som så. Kungen kan, han kan ha sex med henne vid sidan om, men hon kan inte ingå i någon högre grad vid hovlivet. Och kungen vill ha henne med i hovlivet. Han vill umgås mycket med henne.
Men sin första tid där får hon spendera utan kungen. För han är upptagen med den klassiska kungasysslan, krig. Trist kan tyckas, men hon är faktiskt upptagen med annat. För Jeanne behöver skolas in. Så medan han reser till fronten av det som kallas det österrikiska tronföljdskriget påbörjar Jeanne en noga planerad utbildning. Hon ska intensivdrillas i etikett och seder. En nödvändighet innan hon kan presenteras vid hovet. Hur krångligt kan det vara att lära sig hovetikett, tänker ni kanske? Ganska krångligt faktiskt. Låt oss ta en titt på den värld Jeanne nu är på väg in i. Versailles är vid den här tiden Frankrikes nav. Platsen där alla vill vara, men dit få är kallade. En adelstitel är den enda giltiga biljetten till hovet. Och de adelsmän som lever här är födda till detta privilegium. Deras familjer har levt här i generationer. 4 000 personer deltar i hovlivet. Men endast 1 000 får plats att bo på slottet. Och det här är en värld som kanske bäst kan beskrivas som en såpa. Eller ett hovlivets Hunger Games. Präglat av makthunger, intriger och konkurrens om kungens uppmärksamhet. Men också av en hel del säregna regler och förhållningssätt. Ja, här finns till och med ett eget språk.
Du kan visa att du hör till hovet genom att du talar på ett visst sätt. Du talar franska såklart, du talar någon form av överklassfranska, aristokratisk franska. Men det räcker inte. Utan ovanpå det så måste du visa att du, om du säger chez moi, alltså hos mig på franska, så säger du... Då avslöjar du direkt att du har ju inte hit för du säger inte chez moi, som är de udda uttal men som man säger vid hovet. Så att det är massa sådana saker som du behöver veta. Du behöver kunna etikett, ceremonier, du behöver också känna till människor och hur de hänger ihop. Och den är kusin med den och den hör ihop där och det här är en viktig familj på grund av det och det. Den typen av, så att det är väldigt krävande, udda miljö.
Pluggandet av ceremonier, uttal och släktträd går bra för Jeanne. Men att kunna navigera det sociala minfält som det franska 1700-talshovet är räcker inte. För det finns också något annat som står i vägen för Jeanne. Hennes börd.
För att kunna ingå i hovet så måste du presenteras vid hovet. Och det är väldigt hårda krav. Egentligen så ska din familj ha varit adlig sen, jag tror det är... Ja, det är medeltiden, om det är 1400-talet. Jeannes familj är ju inte adlig och har absolut inte varit adlig sedan 1400-talet. Så att då köper kungen i princip en titel som har dött ut. Markisatet av Pompadour. Och han utnämner henne helt enkelt till markisinna av Pompadour. För att i och med att hon blir markisinna av Pompadour, då kan hon presenteras vid hovet och då kan hon börja bli en del av hovlivet.
Som genom ett trollslag har hon plötsligt förvandlats från den enkla medelklasstjejen Jeanne till den adliga Madame de Pompadour. I september installeras hon i en våning ovanpå kungens vid slottet. De här första veckorna måste Jeanne ha drabbats av overklighetskänslor. Hennes barndomsdröm är uppfylld. Den här tiden är förmodligen den lyckligaste i hennes liv. Hon är 23 år, Ludvig 35, och deras kärlek uppfyller världen. Men trots kärleksyran har hon förmodligen redan märkt att Ludvig är en komplex person. Kungen har lätt att hemfalla åt tungsinne och leda, är rastlös och därför hela tiden på resande fot mellan sina slott. Han behöver ständiga förströelser. Jakt är som vi vet ett av hans stora intressen. Men vissa menar att det är mer än bara ett intresse. Att han närmast är besatt av döden. På en enda dag kan kungen ensam döda 120 djur. Trots att Jeanne inte delar kungens intresse för vare sig jakt eller död, följer hon den första tiden med honom ut i skogen. För hon har redan nu sin primära uppgift klar för sig. Att underhålla kungen, få honom på bättre humör när han är nedslagen och lugna honom när han drabbas av oro. Så här i den nya förälskelsens rosa skimmer tycker hon kanske mest att det är en rolig utmaning. Men ju längre förhållandet pågår, desto tyngre ska uppgiften bli. Och till slut knäcka henne helt. Men om det råder smekmånadsstämning mellan Jeanne och Ludvig, så är känslorna kring henne vid hovet desto svalare. För om man tidigare förfasat sig över hennes enkla bakgrund så kommer nu nästa, ännu större chock. Den nyblivna markisinnan verkar nämligen ha politiska ambitioner. Hon deltar i möten med ministrarna, bara det är en skandal, och utser sin förmyndare Tornem till chef över kungens slott. Lite klassisk svågerpolitik hade kanske ingen höjt på ögonbrynen åt i vanliga fall. Men när det kommer från kungens älskarinna väcks ont blod. Madame de Pompadour får snabbt mäktiga fiender, både bland kungens närmaste män, men också bland folket.
Det är alltid så att om du är uppskattad, om du är en favorit hos en kung, så kommer du att bli illa omtyckt. Folk kommer att tycka illa om det, de kommer att vara avundsjuka, de kommer att ge dig skulden för olika beslut som fattas. Och det, vad det gäller kvinnor så blir det här ännu mycket tydligare. Det finns ju väldigt mycket misogyni, kvinnohat i det här. Och man kommer också sprida skrifter, ofta dikter där man hånar henne. Hon heter ju efternamn ursprungligen Poisson, som betyder fisk på franska. Så att då talar man om Poissonade, som är en helt enkelt smädeskrift, skrifter som hånar markisinnan Pompadour.
Och de här skrifterna kommer att förfölja Jeanne i resten av hennes liv. Så snart det går dåligt för Frankrike eller kungen fattar ett beslut som ogillas av folket, kommer det nya kränkande dikter. Och hatet mot henne kommer fortsätta bubbla upp och växa sig allt större. Tills det till slut kokar över helt. I Versailles är ingenting sig likt efter Jeannes ankomst. Kungen spenderar nästan all tid med sin älskarinna. Och andra får otåligt vänta på sin tur att få audiens hos honom. Och det är inte så konstigt att han trivs i hennes sällskap. För Jeanne förstår tidigt att kungen inte gillar den stela etiketten vid hovet. De oändliga ceremonierna är en stor del av hans vardag. Uppstigning och sänggående till exempel sker offentligt framför ögonen på hovet. En mardröm för den blyga kungen. Så i sin privata våning skapar Jeanne en motvikt till detta.
Hon ser till att ordna middagar med mindre grupper som inbjuds. Det är personer som vet att kungen tycker om, som kungen känner sig bekväm med. Hon lär sig vad tycker kungen om. Hon berättar skämt, hon underhåller, hon kommer med skvaller. Ja, särskilt hennes kusin, grevinnan Destrée, har alltid väldigt mycket skvaller som kungen tycker är väldigt underhållande. Så att kungen kommer dit, han har roligt, han kan helt enkelt ta det lugnt.
Men mitt i kärleksyran får Jeanne ett tungt besked. På själva julafton år 1745 får hon höra att hennes mamma har avlidit, 46 år gammal. Sorgen är stor och snart väntar nästa olycka. I början av året därpå blir Jeanne gravid, men graviditeten resulterar bara i ett missfall. Och mer sorg väntar vid hovet. I maj nedkommer den unga kronprinsessan med ett friskt och välbehållet flickebarn. Men bara några dagar senare, förmodligen på grund av komplikationer från förlossningen, dör hon plötsligt och lämnar sin make kronprinsen förkrossad. All denna död påverkar även kung Ludvig. Och trots att Jeanne troligen är i dålig form efter missfallet, är det hennes uppgift att få kungen på bättre humör. Och den här gången har hon kommit på ett nytt sätt att muntra upp honom. Ett sätt som snabbt ska bli trendsättande i det franska hovlivet. Förberedelserna har pågått i veckor. Repetitioner, kulissbyggen, insamlande av rekvisita. Ett stressfyllt arbete för att få allting perfekt. Och den 17 januari 1747 är en nervös Jeanne redo. Det är dags för premiär.
I anslutning till sina rum så skapar hon Théâtre des Petits Cabinets. Alltså de små rummens teater, en liten teater som är väldigt, väldigt exklusiv. Där hovmän och kvinnor bjuds in och får spela olika roller. Och det passar henne bra för hon är också väldigt duktig på att agera och sjunga. Och då har man de här små sammanhangen som är, känns bekväma, avslappnade men som är samtidigt underhållande. Så att det är väldigt eftertraktat att vara med.
Men framgången kostar på. Jeans svajiga hälsa blir inte bättre av alla sena kvällar och långa repetitioner. Men i sin strävan att glädja kungen prioriterar hon hans välmående framför sitt eget. Parallellt med Jeans och Ludvigs kärleksaffär har det österrikiska tronföljdskriget pågått i bakgrunden. Men på den fronten syns äntligen en ljusning, om man nu kan kalla det det. För när kriget tar slut och fredsförhandlingarna startar år 1748 blir resultatet inte vad folket hoppats på. Frankrikes framgångar uteblir. Och vems fel det är opinionen överens om.
Hon får ju skulden för kungens politik. Hon får skulden för ett krig som har slutat med att man inte har vunnit någonting. Och det har bara kostat blod, det har kostat pengar. Så att där får hon skulden för någonting. Hon får skulden för slöseri och för att kungen då dessutom... Man tycker kungen behandlar sin hustru, drottningen, illa. Och det, så att man kan stapla saker och ting ovanpå vartannat och se att titta här, kungens älskarinna, det är hon som är skulden.
När man ställer till med party i Paris för att fira krigsslutet uttrycker folket sitt missnöje. I åratal har landet lidit under ökade priser och skatter orsakade av kriget. Och så avslutas det så här, i ett fiasko. Och festligheterna, som blandas med högljudda protester, slutar i en tragedi. Hundratusentals människor har samlats för att närvara. Och samtidigt som fyrverkerier lyser upp natthimlen utbryter panik i trängseln. Och över 200 personer trampas och kläms ihjäl. Kungen, han är inte där. Medan hans undersåtar krossas till döds är han kvar på Versailles för att se Jeans senaste teaterföreställning, där Jean gör succé som vanligt. Men när applåderna tystnat är det inte den lyckade pjäsen hon tänker på. För hon förstår att det här ger nytt bränsle åt folkets pompadour-hat.
Versailles, februari 1749. Nätterna är värst. Kylan tycks inte komma utifrån den här vintern, utan snarare inifrån, som om den bosatt sig i henne, flyttat in i själva benpiporna. Jean huttrar och drar täcket tätare omkring sig. Hon snurrar varv efter varv i bädden utan att komma till ro. Hon hörde folket skandera tidigare idag, och deras hånfulla ord ekar fortfarande i hennes huvud. Att hon är dotter till en blodigel. Att hon suger musten ur sitt folk och oblygt gjort sig själv till kungens tolk. Hon borde kanske ha vant sig vid folkets elaka tung över det här laget. Men det har hon inte. Hon sträcker sig efter klockan och kallar på kammarpigen för att be om fler varmvattenflaskor, fler filtar, trots att hon innerst inne vet att det är lönlöst. Att ingenting av detta kan skydda henne mot kylan från ett helt folk som vänt sig emot henne.
Hur Jean än försöker kan hon inte värja sig. Smädeskrifterna exploderar i antal och sprids inte bara i Frankrike utan också till grannländerna. Och ibland kommuniceras missnöjet på än mindre förfinade sätt.
På hennes residens i Paris, Élysée-palatset, ja, där Macron bor nu. Där hänger man skyltar där det står, här bor kungens hora. Och hon bombarderas med det här och hon hittar lappar i sitt rum på sin kudde med sådär elaka smädeskrifter.
Och det tar hårt på henne. I ett brev till en väninna skriver hon att livet jag lever är förfärligt. I samma veva drabbas hon dessutom av ytterligare ett missfall. Och då dyker nya verser upp som antyder att hon lider av en könssjukdom. Nu är det uppenbart att författaren vet sånt som bara någon i Jeans närmaste krets kan känna till. En av kungens ministrar misstänks ligga bakom smutskastningskampanjen och han avskedas. Men verserna upphör inte. Tvärtom. De blir bara värre och värre. och hatet mot hela det franska hovet bara ökar. I april 1749 får drottningen ett paket skickat till sin våning. Men det är något märkligt med det. För i det finns ingen gåva, utan en bomb. Efter lite närmare inspektion visade det sig vara en ofarlig attrapp. Men det minskar inte obehagskänslorna. Och det bristfälliga säkerhetssystemet på slottet gör ingen lugnare.
I princip så är slottet öppet för folk att komma in på om du tillhör medelklasserna. Om du har ett svärd vid sidan, för ett svärd visar att du är tillhör inte det arbetande lägsta folket, utan du lite mer elit eller medelklass. Du kan också hyra något skabbigt svärd vid entrén, ungefär som folk har hyrt slipsar för att komma in på restauranger. Likadant så är det så på Versailles.
Ett år efter skrämselbomben, i mars 1750, dyker en man utklädd till präst upp i Jeannes våning i Versailles. Han vill överlämna en medicinflaska till hennes kammarjungfru. Han påstår att han hört att Jeanne är sjuk och uppmanar kammarjungfrun att ge några droppar till Madame de Pompadour när hon känner sig opasslig. För besväret erbjuder han henne en ansenlig slant, flera årslöner. Men kammarjungfrun avböjer. Mannen avlägsnar sig då snabbt och undkommer att bli gripen, trots att larmet går kort efter att han varit där. Och Jeanne kommer undan med blotta förskräckelsen. Otryggheten fortsätter att vila tungt över hovet. År 1751 fyller hon 30. Och vid den här tiden verkar något ha hänt i kungens och Jeannes relation. Den passionerade stämningen mellan dem är borta och Ludvig kommer inte längre till henne på nätterna. Hennes motståndare vädrar morgonluft och hoppas att kungen ska skicka bort sin gamla älskarinna nu när han inte längre verkar vilja ligga med henne. Men de som tror att Jeanne ska lämna hovet bara för att det nu är mindre action i sängkammaren misstar sig rejält.
Hon lyckas med att gå över från att vara kungens älskarinna till att bli kungens bästa vän egentligen, som han verkligen litar på och som är oerhört betydelsefull. Och hon i princip accepterar att kungen kommer ha sex med andra, så är det. Men de andra, de kommer inte att betyda någonting, utan det är hon som är den viktiga. Så att hon kommer fortfarande vara den som kungen vänder sig till, den som kungen varje dag talar om stora saker i livet och små olika politiska beslut man ska fatta och små saker, att man har den här samvaron, den här gemenskapen, den har kungen med Pompadour. Och den fortsätter och blir väl närmast starkare.
Och i och med att hennes makt bara ökar blir fienderna också fler. Och de kommer allt närmare. Flera gånger försöker folk konspirera bakom hennes rygg och peta ner henne från sin högt uppsatta position. Hon inser att kretsen av människor hon verkligen kan lita på bara blir mindre och mindre. Hennes kära förmyndare Tournem har precis gått bort, och hans jobb som chef över kungens slott och byggnader står därför ledigt. Och nu får lillebrodern Abel fylla hans skor.
Och det passar honom bra, för han har liksom Jeanne har han ett starkt intresse för, man kan säga, byggenskap, inredning, konst. Så att på det viset så funkar det här väldigt bra.
Hon och Abel har mycket gemensamt. Och att ha honom nära ska bli viktigt för henne. För ännu mörkare tider väntar. Och ännu djupare sorger. År 1751 är också ett jubelår. Något som utropas av påven för att markera att det kommer vara ett extra heligt år med fördjupat religiöst engagemang. Men varken vid hovet eller bland folket jublas det speciellt mycket. Många hoppas att kungen kanske ska ta tillfället i akt och bikta sig för att han levt i synd tillsammans med skökan Pompadour till exempel. Men sådana förhoppningar kommer på skam. Det blir ingen bikt. Istället blir det mer synd. För året efter dör en av hans döttrar och kungen dövar sin smärta med spel och sprit. Ännu mindre av vad folket önskar. Kungen vägrar vika in på den smala vägen och Pompadour har mer makt än någonsin. Men hur inflytelserik hon än blir finns det en sak hon aldrig kan råda över. Döden. Jeans dotter Alexandrine har precis som sin mor gått på klosterskola, men hälsar ofta på sin mor på de olika slott där hon vistas. När den lilla flickan närmar sig 10 år börjar Jeanne göra upp planer för sin dotters framtid. Men den 14 juni 1754 slår ödets grymma nyck till. Alexandrine dör, förmodligen av brusten blindtarm, ensam i klosterskolan utan att någon av hennes föräldrar är där. Jeanne är förtvivlad. Några dagar senare dör också hennes far. De dubbla sorgebuden tvingar Jeanne att ta en paus från sina uppgifter vid hovet. Men inte länge. Efter bara någon vecka återgår hon till arbetet som om ingenting har hänt. De som träffar Madame de Pompadour under den här tiden beskriver att hon verkar ungefär som vanligt. Men till slut går det inte längre. Några månader senare på teatern rämnar fasaden. Åsynen av en liten flicka i samma ålder som hennes Alexandrine blir för mycket för henne och hon faller ihop.
Det är ju också en miljö som är väldigt skoningslös på det viset att man kan inte som idag säga att jag behöver lite time off for mental health eller någonting sånt, utan om hon inte är där och kungen förväntar sig att hon ska vara där så blir det problem.
Jeanne kommer aldrig att komma över förlusten av sin dotter. Nu är hennes bror Abel den enda släkting hon har kvar i livet. ...1750-talets Frankrike präglas av inrikespolitiska strider. Bråk mellan religiösa grupper och ekonomiska konflikter leder till uppror och kravaller på gatorna. Kulmen på oroligheterna nås när dåliga skördar och brist på spannmål driver tusentals fattiga in till Paris. Skulden läggs på kungen och Madame de Pompadour. Folkmassan ropar hennes namn och skanderar att Versailles ska brännas. Jeanne är inne i Paris den dagen och återvänder skakad till slottet. Även om kungen börjar nu hemska rykten ta fart, att barn mördas och förs till Versailles där de töms på blod. Kungen tar så illa vid sig över ryktena att han till och med under en tid vägrar åka in till Paris. Det går så långt att han till och med bygger en ny väg för att slippa passera genom huvudstaden. Som om inte de interna problemen vore nog så hörs nu också krigsmuller runt landets gränser. Madame de Pompadour inser att om kriget bryter ut måste Frankrike stå enat för att ha en chans att klara sig. Och om det ska kunna ske måste kungen försonas med kyrkan. Jeanne förstår att hon själv är en del av problemet. Och hon ändrar verkligen sitt liv radikalt. Jeanne, som aldrig varit särskilt religiös, besöker nu mässan varje dag. Hon slutar gå på teatern och läser bara uppbygglig litteratur. Och så beslutar kungen att utnämna Jeanne till Dame du Palais, den finaste titeln en kvinna kan ha i Versailles. Och det verkar göra intryck på den katolska kyrkan. Utnämningen visar att Madame de Pompadour inte befinner sig på slottet som älskarinna, utan för sitt ämbetes skull. Försoningen med kyrkan sker i sista stund, för nu brakar kriget loss.
Det är det så kallade sjuårskriget. Och sjuårskriget brukar man ibland omtala som det första världskriget. Att det är ett krig som kommer att omfatta stora delar av världen. Så det blir alltså väldigt, väldigt stort, väldigt viktigt krig. Och på ena sidan har vi Frankrike tillsammans med Österrike, med Sverige, med Ryssland. Och sen mot dessa så har vi framförallt Preussen och England.
Det är Preussen med Fredrik den andra i spetsen som initierar kriget genom att ge sig på Österrike. I det österrikiska tronföljdskriget stod Frankrike på Preussens sida och mot det habsburgska styret i Wien. Men nu har man alltså bestämt sig för att byta sida. något som vår huvudperson lobbat hårt för.
Hon har drivit på för att man ska ingå den här alliansen med Österrike. Sen när den väl är uppgjord så är hon ju fortfarande kungens närmaste rådgivare. Folk talar just om henne som kungens de facto premiärminister, den viktigaste ministern.
35 år gammal har nu Madame de Pompadour nått högre höjder än någon kunnat ana. En imponerande och närmast unik prestation. Men framgången fortsätter kosta. Hälsan blir allt sämre, samtidigt som hennes plikter blir mer betungande. Det nya kriget tar upp all hennes tid. Och det är knappast en alltför vild gissning att Jeanne kommer allt närmare att helt enkelt gå rätt in i väggen. Men tillvaron är obeveklig. Och snart väntar nästa chock. För henne, men framförallt för Ludvig. Mörkret har fallit när kungen på eftermiddagen den 5 januari 1757 kliver ut på marmorgården i Versailles. Och där utanför väntar en folksamling. Ur massan rusar plötsligt en man och tar sig hela vägen fram till kungen.
Först uppfattar kungen det som att någon har puffat, gett honom en hård knuff i axeln. Men inser sen att när han tittar på så ser han att blodet börjar strömma ut med bröstet. Och det uppstår allmän panik. Man måste hitta en läkare, man måste hitta en präst, för kungen är övertygad om att han är döende.
Beskedet om vad som skett når snabbt Jeanne, som inget annat kan göra än att vänta oroligt. Efter några timmar får hon veta att Ludvig är utom fara. Men det ska dröja flera dagar innan hon hör något från kungen. Oron hos henne stiger. När kungens liv är hotat innebär det naturligtvis att Jeannes ställning är i fara. Och mordförsöket på kungen är ett ypperligt läge för Jeannes fiender att göra sig av med henne. Vilket är precis vad de försöker med.
En ledande minister kommer dit och säger till henne att kungen vill att du ska lämna Versailles. Gör det genast. Och hon är förkrossad. Det har nu gått en vecka ungefär. Kungen har inte kallat på henne, så att då börjar hon packa ihop sina koffertar och förbereda sig. Men då kommer flera av hennes vänner och säger nej, 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 absolut inte. Vänta, liksom, ge inte upp det här. Har du lämnat Versailles, då har du gett upp och kungen kanske till och med blir arg på dig. Utan sitt stilla, vänta på att kungen kontaktar dig, så kommer det här gå bra.
Under tiden ligger kungen till sängs, djupt skakad och sårad. Inte fysiskt, men känslomässigt, över att hans undersåtar vill honom illa. Hans grubblerier lättar något när det visar sig att gärningsmannen inte är en del av någon stor komplott, utan en ensam galning. En arbetslös bekänt med religiöst motiv. Och en dag reser sig kungen upp, sätter på sig morgonrocken och går över till Jeannes våning. Och efter det återgår livet till det vanliga. Eller nästan. Attentatet mot kungen förändrar Jeannes och Ludvigs liv för alltid. Den tidigare så lättsamma och otvungna stämningen är som bortblåst. Ludvig är kroniskt deprimerad och överlåter en ännu större del av statsangelägenheterna på Jeanne och sina ministrar. Han kunde inte ha valt ett sämre läge att ta ett steg tillbaka. Kriget går inte Frankrikes väg. Fredrik den andra av Preussen vinner seger efter seger. Och som vanligt utses Jeanne till syndabock när det går dåligt för landet. Hatet mot henne blossar upp på nytt. Ändå har hon inget annat val än att oförtrutet arbeta vidare för att rädda sitt älskade Frankrike. Något som alltmer ser ut som en hopplös uppgift. För bortsett från att vara inbegripet i ett omöjligt krig, så är landet mer eller mindre bankrutt. Kungen verkar mindre oroad över läget. Men hos Jeanne ökar stressen. Och nu har det pressade arbetet på allvar börjat ta ut sin rätt.
Versailles, hösten 1759. Febern dröjer sig kvar i kroppen den här morgonen när Jeanne kämpar sig upp ur sängen. Kriget har letat sig in i hennes drömmar igen och hon har inte fått många timmars sömn. Hon borde ligga kvar, men det finns ingen tid för vila. Morgontoaletten tycks han är så oändligt utdragen nu för tiden. Det går allt mer puder och zinkvitt för att täcka de grå stråna och rynkorna som invaderar hennes ansikte. Påklädningen är rent plågsam. Hon kan inte minnas att kläderna var så outhärdligt tunga förr. När hon äntligen är klädd går hon de få mödosamma stegen till arbetsrummet. Varje steg triggar hostan som skakar kroppen, tvingar henne att ta stöd mot dörrkarmen. Chan fnyser för sig själv. Arbetsrummet är tomt. Ludvig är säkert inte ens uppstigen än, förmodligen kvar i sängen hos sin nya flamma. Nåja, dags att ta tag i dagens göromål. Chan sätter sig vid skrivbordet, tar fram papper och skrivdon. Hon lyfter pennan och fortsätter sitt flitiga arbete. Ingen rast och ingen ro för Madame de Pompadour.
Den snart 40-åriga Chan känner sig ständigt jagad. Men det är inte bara det tunga oket av att styra ett land som förföljer henne, utan döden själv. Och hon verkar känna hur den flåsar henne i nacken. För samtidigt som hon med ena handen försöker styra landet i rätt riktning har den andra börjat skissa på ett testamente. Och som sten på börda har nu kriget kommit allt närmare Frankrikes egna gränser och till slut har man inget val. Trots att villkoren är usla tvingas man till en förnedrande fred.
Konsekvenserna för Frankrike blir att man förlorar de viktiga kolonierna i Nordamerika. Vi talar i princip om det som är Kanada. Man förlorar områden i Indien och man får lämna över stafettpinnen att den som nu kommer att bli allt mer ledande stat blir England. Och sen har det också, det har kostat väldigt mycket pengar. Så att man har en skadad ekonomi, man har stora nederlag och det innebär ju också att det här är djupt, djupt impopulärt. Att det här blir en väldigt viktig del i varför folk vänder sig mot kungen och de vänder sig mot Pompadour.
Både Ludvig och Jeanne är besvikna. Kriget har varit oerhört kostsamt också för dem personligen. Kungen har förlorat det lilla av folkets kärlek och respekt han hade kvar. Och själv är hon mer hatad än någonsin. Trots allt arbete hon lagt ner för att rädda landet. Och återigen spökar hennes hälsa. Både tuberkulos och problem med hjärtat plågar henne. Vintern 1764 blir svår och den 29 januari insjuknar hon akut, förmodligen i lunginflammation. Ludvig skjuter upp en resa för att stanna hos henne och i början av april verkar hon pigga på sig. Men bara tillfälligt och Versailles håller andan. Hon hinner träffa sin älskade bror en sista gång, men bara några timmar efter är allting över. För nu orkar inte Chans kropp mer. Den 15 april dör Madame de Pompadour, 42 år gammal. Enligt gammal lag får ingen dö på slottet, så hennes döda kropp smugglas hastigt ut bakvägen. Samma väg som hon smögs in genom när hon och kungen hade sina allra första hemliga möten för snart 20 år sedan. Den 17 april hålls en mässa för henne i Notre Dame de Versailles. Under mässan bryter plötsligt ett oväder ut. När processionen passerar kungens arbetsrum går han ut på sin balkong och står där i regn och åska i sin tunna skjorta tills kortegen passerat förbi. Tårar rinner ner för hans kinder.
Han säger att en vän under 20 år och det här är den enda heder jag kan bevisa henne, och han står och gråter och talar om att Madame får dåligt väder på sin resa för att det regnar och väldigt dåligt väder. Så att det här är ju någonting som går hårt åt honom.
Madame de Pompadour begravs i ett kapucinkloster i Paris bredvid sin mamma och sin lilla dotter. Ludvig överlever henne med 10 år innan smittkopporna sätter punkt för hans liv. Och trots att han försöker ersätta henne med nya förmågor ska han aldrig riktigt komma över sin älskade Jeanne. Men Ludvigs kärlek hjälper föga när det kommer till att påverka historieskrivningen om henne. När Jeanne lämnar jordelivet är Frankrike redan inne i en instabil period Och när Ludvig går ur tiden är det bara 15 år kvar innan landets allra mest omskakande tid inleds. Något som också det har skylts på Madame de Pompadour.
Det skrivs väldigt mycket negativt om henne. Och det faller ju också in i någon slags, man kan säga, narrativ, hur man brukar tala om saker och ting, att ja, hon är kvinna, det är klart hon ska inte ha makt, hon är medelklass, hon ska inte ha makt, hon är älskarinna, hon ska inte ha makt, hon är fel på alla sätt. Så att hon är lätt att angripa, det är lätt att ge henne skulden för i princip franska revolutionen.
Madame de Pompadour fick sin livsdröm uppfylld, att bli kung Ludvigs stora kärlek. Men blev det som hon hade tänkt sig? Kanske inte. Hon var knappast förberedd på de extrema mängder hat hon många gånger tvingades utstå, trots det hårda arbete hon utförde i både tysthet och ensamhet. Och inte heller på att den krävande relationen skulle trasa sönder hennes bräckliga hälsa. Men med i hennes testamente hittar vi någon som ändå pekar på att hon kanske inte var helt missnöjd med hur saker och ting blev. Madame Le Bon, spådamen som skådade in i hennes framtid och parade ihop henne med kungen, får en ansenlig summa pengar som tack för att hon styrt hennes öde i den här riktningen. För kärleken mellan henne och Ludvig verkar verkligen ha varit äkta och stark. Och hennes smått otroliga resa från enkel medelklasstillvaro rakt in i Frankrikes absoluta maktelit är imponerande.
Här har vi ju en kvinna som lyckas ta sig fram i en extremt patriarkal värld. En medelklassperson som lyckas ta sig fram i en extremt aristokratisk värld. Det här är intressant. Hon är ju väldigt intelligent och jag skulle säga psykologiskt skicklig också i att hantera kungen i allra främst såklart, men också andra människor. Så att jag tycker väl att man ska minnas Pompadour som en extraordinär kvinna som lyckades uppnå saker och ting som folk trodde var omöjliga.
Jeans skarpa sinne och djupgående intresse för allt från litteratur och konst till filosofi och politik gjorde henne till en fullfjädrad upplysningstänkare. En person som såg bortom givna konventioner, som hittade lösningar på problem som andra hade svårt att ens föreställa sig. Kanske var det detta som spådamen skådade redan hos den 9-åriga lilla borgarflickan Jeanne Poisson. En person med enorm potential att utvecklas och bli en av Frankrikes allra mest inflytelserika personer. Den imponerande, mäktiga och grandiosa Madame de Pompadour.
Du har lyssnat på Petri Historia. Uppläsare Emma Peters. Scenerna lästes av Sardash Rad. I redaktionen Jenny Bergman, Mårten Andersson och Viktor Bergdahl.
En produktion av Munk för P3 Sveriges Radio.